Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Hallå, 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 säger jag också.
Ja.
Och jag heter Per Bjurman, sitter i New York och ska nu spela in 179 avsnittet av NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv i Stockholm,
exakt.
Sverige.
Ja.
Och hur står det till?
Jo, men det står bra till. Relativt i alla fall. Det är inte 5+.
Nej, varför det då?
Nej, men jag hade en liten speciell episod igår när jag råkade se i kylen att det stod en hos mina föräldrar här en gammal Coca-Cola, eller en gammal trodde jag att det var, utan en Coca-Cola med så här specialutgåva med så här julgrejs liksom, jultomtar och så. Jag tänkte, det såg ju gott ut. En kvarleva från julen liksom, den måste ju drickas upp. Den tar vi direkt. En sån glasflaska liksom. Och sen när så dricker jag liksom en rejäl klunk. Och det var det värsta jag någonsin har druckit.
Vad var det då?
Ja, men jäst, surt, fruktansvärt. Det var bara att spotta ut direkt. Så kollade jag på den här glasflaskan, vad det var för något egentligen. Och då visade sig utgångsdatum oktober 2004.
Ja, men Jesus Christ!
Ja. Det var någon sån här, det där var inte mer att det skulle drickas, utan det var någon sån här, jag vet inte varför det stod i kylen av den anledningen, men det var någon sån här liksom, du vet,
men vad gjorde det
raritet
där?
För typ så här 50-årsjubileumet för Coca-Cola i Sverige någonting. Och den stod i vår kyl av någon outgrundlig anledning.
Jag har inte undersökt varför den stod där.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort än. Det här var i natt när jag skulle kolla på Tampa Bay, så tänkte jag, gött med lite cola för att hålla sig vaken liksom. Och så totalt traumatisk upplevelse.
Jaha, var du sjuk?
Nej, jag har inte känt mig 100% idag ska jag inte säga. Men jag har klarat mig någorlunda ändå vill jag säga. Men det där var inte bra kan jag säga. Det var inte bra för kroppen.
Och till så får en vad heter det? Toxikologi. Så de får kolla vad du har fått i dig.
Exakt. Alltså, när jag såg det där datumet, alltså, då fick jag panik. Alltså. Fruktansvärt. Jag går inte att beskriva. Jag har aldrig varit i närheten av samma smak någonsin. Fruktansvärt. Ja, men annars är det bra. Själv då?
Herregud. Ja, du får vara försiktig. Ja.
Hur är det själv då?
Jo, det är väl okej. Det är lite lugnt med NHL just nu, för det är många lag som har sin bye week. Det är ju inskrivet i kollektivavtalet nu med att alla lag har en 5 dagar ledigt. Så de sticker iväg. Det sitter mycket NHL-stjärnor på stränder i Karibien, Mexiko och Florida just nu.
Ja, det skulle man väl ha gjort själv, känner jag.
Ja. Ja, det har ju varit kallt som satan här också.
Ja, men nu, du liksom håller till där uppe i östra USA, som det skrivs så mycket om.
Ja, lite bättre. Ja, det är lite hysteriskt. Det är ju vinter liksom.
Ja.
Och det har vi varje år.
Ja, just det. Men
det har varit lite kallt. Ja, det är bättre nu. Ja. Och som sagt, lite lugnt på NHL-fronten. Färre matcher än vanligt. Och det är väl just nu är det väl lite serielugnt liksom. Det får man ju lov att säga. Vi är inne i en sån här period när man har svårt att se att resultaten har konsekvenser. Det har det ju. Men det är så svårt, det är så långt bort där alla strävar efter. Så man liksom, enskilda poäng hit och dit känns inte... Ja, som sagt. Det är svårt att se konsekvenserna och då blir det inte så spännande.
Nej. Nej, det är sant. Det är verkligen halvvägs nu. Vi har pratat om halvvägs förra veckan och för några veckor sedan. Men nu är det så. Nu står ju många lag på 41 matcher prick.
Ja.
Så det är ju snacka om halvtid.
Ja, men det är samtidigt så att det har ju traditionellt varit så att man att det här pågår fram till All-Star-breaket då i slutet av januari. Sen börjar spurten.
Just det.
Då kommer i februari och så slutar februari, början av mars kommer trading deadline och sen är det verkligen inne på upploppet.
Liksom. Precis, och då är det tokhett där sista veckorna av mars liksom och början av april.
Ja, Så vi får ta oss igenom januari här. Istället har vi ju då kunnat avnjuta JVM till exempel. Vi ska inte gå in närmare på det här. Vi fokuserar ju hårt på NHL här. Men det var ju några NHL-spelare med och Sverige var i final. Och det var ju, slutade ju tråkigt i finalen där.
Ja, det var ju lite snöpligt får man säga när det avgörs så sent. Det känns bara, det är liksom, det är inte ens en vecka sen, men det känns redan lite avlägset där. Det är klart, men lite, generellt sett är min uppfattning att det var väldigt lite kanske sämre JVM än man vant sig bort med skämmer senaste åren. Det är ju alltid så att de bästa spelarna är ju NHL, men kanske inte riktigt de här liksom riktiga hype. Dalin är ju naturligtvis ett stort undantag, och en sån som Mittelstadt gjorde ju verkligen reklam för sig själv på sin hemmaplan också i Buffalo, som det ska bli amerikanen där, men
Jag kan tycka att det har blivit för bra, så tillvida att juniorhockeyn är för lik seniorhockeyn nu, att alla är så taktiskt skickliga. Det som för bara några år sedan var det verkliga charmen med JVM var väl att det var liksom mer vilda västern, och att individualister fick och artister fick mer utrymme där än i den strikta seniorhockeyn. Jag tycker det har blivit lite så.
Jag tycker det har en poäng i det. Det kanske inte har pratat så mycket om det, tycker jag, i eftersnacket här, men jag håller med om det, att det blir mer och mer likt senior-VM på det viset. För som du säger, för 5 eller åtminstone 10 år sedan så var det mycket mer tuta-kör. Och liksom inte samma taktiska skolning.
Det kändes som det var därför JVM lite slog igenom och blev så populärt.
Ja, exakt. För att det var, man sket lite grann i just de där hängslen och livrem. Och bara, det är det som är juniorhockey. Liksom.
Ja.
Men det, alltså, jag menar, det har ju en stor diskussion som vi varit inne på förut. Där, om att junior, yngre spelare mer och mer etablerar sig snabbare i NHL. Att hela ligan blir yngre. Liksom. I natt såg jag ju Carolina göra en väldigt bra match mot Tampa med ett snittålder på 23 bass. Liksom.
Ja, visst.
Och vi såg ju, apropå 23 år, 23 Team North America som hade åldersgräns på 23 gjorde så otroligt bra ifrån sig i World Cup för något år sedan. Alltså det är ju bara att kolla på dem, till exempel i kanadensiska laget. Varenda spelare har en sån här liten bock vid sin sida på Twitter, Instagram och sociala medier. Så de är redan ett varumärke redan nu. De är extremt vana vid media sedan de är 17-18 år. Jag menar, det är mycket prestige i kanadensiska juniorligan. De är liksom proffs redan innan de kommer in i NHL. Det är så mycket, det är mycket pengar, det är pengar i den där ligan också. Det är liksom, och reklamintäkter och sponsorer som är påspelare som är 15-16 år. Så att det är ju alltså, det märks verkligen i hockeyn att den blir yngre och yngre liksom.
Ja, finalen var ju som den var. Det var ju oavgjort länge, och jag tänkte på precis innan Kanada gjorde sitt ledningsmål och sen på slutet där och sen ytterligare några mål, hade verkligen känslan när de kom i den, för oj, nu händer det, nu smäller det. De är så bra i sådana situationer, och tänkte sen på att jag kan inte så mycket hockey som jag borde, kan jag tycka, efter sett till hur mycket jag ser.
Ja, du har sett otroligt många timmar hockey.
Ja, jag är för trög och för dum för att förstå allt med spelsystem och positioner och så. Men vad som sätter sig när man tittar på mycket hockey är ju att man får en instinktiv känsla för momentum swings och sånt. Ja. Och när det börjar osa katt, som det heter.
Ja,
det känner man direkt.
Det var din magkänsla som bara sa det, att nu är det slut. Nu har jag kan den här.
Ja.
Och jag tyckte väl att jag hade lite liknande magkänsla, inte lika distinkt som din här på pricken, men det kändes som att Kanada tog, de fick ju väldigt mycket utvisningar med sig också, som naturligtvis påverkade momentumet för dem, men det kändes som att det blev en sån klassisk kanadensisk seger när de bara öser på i slutet och går för att vinna liksom.
De kan ju det. Ja, och sen var det då väldigt mycket debatt om Elias Andersson som fick sin silvermedalj och slängde upp den på läktaren. Det väckte känslor och åsikter.
Ja, det får man ju säga. Jag har svårt att uppröras över det. Det var ju, jag menar, i Kanada så det är liksom, det är ju inte classy att göra sådär. Respect the game, kid.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och då, det var liksom Don Cherry, vår kostymvän, är väl borta i Kanada, som har sina starka åsikter och väldigt patriotisk kanadensare som tycker att Han sa ju till och med att han tycker det var slappt av svenskarna att komma i träningsoveraller till matcherna. Kolla på våra kanadensiska killar som klär upp sig i kostym. Mm. Liksom, ta, det är respect the game, don't throw the medal into the stands. Liksom.
Ja, han är lite konservativ.
Det kan man säga, det kan man tveklöst. Ja.
Ja, jag tycker det är väl som jag tyckte Börje Salming hade det där. Det är 100% förstår man varför, hur han känner liksom. Och sen kanske det är lite barnsligt att slänga upp den, men man förstår och den här passionen är väl liksom bra. Samtidigt tror jag det är fint att han fick tillbaks medaljen. Han kommer att vilja ha den när han blir äldre.
Ja, jag känner så också.
Men ja, här säger de ju att många i New York är ju liksom så, en sån vill vi ha i vårt lag.
Ja, exakt. Alltså en kapten som verkligen bryr sig på det viset och lever sig in i matchen och som inte accepterar en förlust. Alltså, ja. Han sa ju verkligen det, att det är liksom att komma tvåa, det är first loser. Och visst kanske man inte ska agera på det viset som man gjorde, men samtidigt är det lite uppfriskande också att ha sån vinnarskalle liksom.
Ja, som flera har påpekat här, vi gnäller så mycket om att det inte visas några känslor, att alla är som mediatränade och bara gör det de ska bli tillsagda. Och när någon bryter sig loss ur boxen där, så blir det kritik också.
Ja, då är det ju hopplöst hur man än agerar i princip.
Ja, ja.
Nej, jag tyckte inte Sverige skämde ut sig på något vis, även om de var väldigt besvikna. Men det var ju, de gjorde ju inget dumt mot någon annan, utan det var ju bara besvikelse de uttryckte, så att säga.
Ja. Ja, men du, tillbaks till NHL. Vi hade ju tänkt här på att de skulle ha tagit ut hela All-Star-truppen. För så var det sagt att det skulle ske här vid noon Eastern Time. Och när vi strax innan vi börjar spela in det här.
Ja.
Men nu har de skjutit upp det till klockan 4 av någon anledning. Och det hinner vi inte, för du ska jobba, eller hur?
Ja, det är det som är lite frustrerande här. Att vi spelar in den här podden vid 7-tiden på onsdagen svensk tid. Och sen kommer det inte komma ut förrän vid midnatt, för att jag måste jobba däremellan innan jag kan klippa ihop och trycka ut den.
Och då hinner vi inte få med
All-Star. Nej, då missar vi All-Star. Jag som är extra angelägen år när jag ska gå i Tampa liksom.
Ja, jag vill ju bara veta, jag ser att många har tippat nu, NHLs skribenter har tippat, och enligt den så blir det väldigt mycket svenskar.
Jaså? Ja, det är klart.
Ja, då tror man att både Erik Karlsson, Victor Hedman, Henrik Lundqvist, John Kringberg, William Karlsson och Oliver Ekman Larsson blir uttagna.
Ja, just det.
Och innan någon protesterar, då ska man komma ihåg att det måste vara minst en från varje, från 31 lag då.
Just det.
Man kan ju tycka att Oliver kanske inte har haft någon särskilt jättelyckad säsong, men vem annars ska de ta från Arizona?
Nej, det är svårt att... Och han är ju trots allt varit förmodligen deras bästa spelare, trots att han i den gamla klassiska plus-minus-statistiken ligger på minus 34.
Ja.
Men han har ju trots allt varit bra ändå för att vara Arizona. Ja. Standard.
Ja. Ja, men vi får se. Jag hoppas ju på mycket svenska, så det blir mycket att skriva och roligt. Och det vore kul med sådana nya namn som Kringberg och William Karlsson i den sammanhang.
Ja, Klingberg förtjänar verkligen ett, och speciellt i det formatet 3-mot-3 och så vidare, det känns som att han kommer vara perfekt. Han kommer inte bara gå dit liksom och förtjäna en plats där, utan han kommer verkligen glänsa, tror jag, i ett sånt format.
Och Lundqvist, det skulle vara kul. Det var ett bra tag sedan han var med i All-Star, men han har ju en väldigt bra säsong efter att ha startat väldigt knackigt till och med för vad han. Ja. Så har han ju spelat upp sig enormt och är nu Rangers klart bästa spelare.
Ja, det känns...
Han gör sin bästa säsong sedan 2014, tror jag.
Ja, det är lite skönt att kunna konstatera efter de tomgångarna som vi hade här från min sida i Stockholm i podden och så vidare i oktober till exempel. Men det är de oktoberslutsatserna som vi har valt att förkasta.
Ja. Många tror ju samtidigt, och det kan ju du glädja dig åt, att eftersom de nu är på hemmaplan och dessutom är serieledare, så blir det tung Tampa Bay Lightning prägel på Atlantic-laget. De tror att både Vasilevski, som han är ju ligans bästa målvakt nu också, era otäcka jävlar.
Yes.
Och Hedman och Stamkos.
Ja, det blir fyra spelare plus John Cooper i båset då. Mm.
Ja, du kommer sitta och se varje sekund av det här i hippot.
Ja, visst. Visst.
Ja, nej, men det ska... jag bara tycker det är trevligt. Åter en resa till Tampa. Till din heliga stad. En gång i månaden nu, tycker jag.
Ja, exakt. Du har klippkort vid Tickebanan nu för tiden. Du känner igen det, du är stammis. Ja. Men det kanske blir lite spekulera nu när vi inte vet hur truppen ser ut och det kanske kommer fler offentliggöranden. Men vad man förstått så ska de revampa återigen lite grann själva upplägget. Som jag har förstått det så ska det bli lite mer individfokus i den här.
De fick ju väldigt kritik förra året för att de har tagit bort det här roligaste. Där spelarna har showat liksom. De här frilägesgrejerna.
Ja. Jag håller med om det. När man skiter lite, man, det är inte så att jag sitter och bara kom igen nu Atlantic Division. Kom igen nu liksom. Kom igen nu. Utan det är ju mer en spelargrej liksom. Tycker jag. Så att jag håller med om det. Försök tona ner lite det här lagtänket, alltså, eller divisionstänket, utan mer fokusera på att framhäva individernas skills här. För det är väl det som är All-Star.
Ja. Ja, och att det ska vara show och roligt. Liksom. Ja. Underhållning. Så exakt. Mycket det bara går. Det finns ju inga annat poäng med det.
Kommer jag aldrig kunna skapa någon rivalitet eller liksom det här, alltså att det ska betyda någonting. Trots att de slänger in Honda-bilar och miljontals dollar. Så de här är för rika för det. Det spelar ingen roll.
Nej. Exakt, exaktemente.
Ja.
Men du, när vi nämnde nu Vasilevski, jag måste faktiskt ta ett litet Tampa segment här.
Oj då, det var inte beredd på.
Inte du någonting emot, men du får inte prata lika mycket som du vill. Men låt mig bara säga det här, alltså, de har ju Vasilevski, och han har ju överträffat förväntningarna till och med, eller hur? Alla vet att det är en stor talang, men han har varit helt enastående, han också.
Exakt, det. Precis, alltså det var ju ändå lite frågetecken när Bishop lämnade vid trade deadline i snåret där förra säsongen. Men sen dess har ju alltså Vasilevski, jag tror han bara förlorat 10 matcher på ordinarie tid. Medan han har vunnit 40-talet matcher.
Ja, men vad jag vill komma till är att de har alltså det. De har bästa målvakten, de har bästa första kedjan där. De har en av de absolut bästa backuppsättningarna med Vigge Hedman som Norris Trophy-kandidat i ankaret där. Mm. Men då, det är ju snudd på upprörande faktiskt vad som hände igår då. Att då gör Tyler Johnson hattrick. Ja. Och verkar också vara på väg. Jag pratade med Hedman efter och han sa ja, han är på väg tillbaka i samma form som 2014-2015. Ja. Om det händer, ska de ha det också i andra kedjan, då går ju inte Tampa att stoppa.
Nej, det är sant. Alltså det, jag har svårt att hitta alltså, svaghetstecken nu faktiskt i det här laget. Nu är jag ju väldigt subjektiv, men alltså, Tyler Johnson som du säger, hattrick, han har ju legat på coachsnitt poäng produktionsmässigt sen 1 december. Sen har flyttat ut den till en kant i andra kedjan. Ja. En sån som Braden Point ligger ju faktiskt på en poäng per match också. Gjorde 3 assist igår. Och en sån som Janni Gård som alltså plockats upp från AHL. Gårde som vi kallar den här i bloggen och podden.
Ja.
Som ju är ju lite Jonathan Marchessault story. Fast Tampa lyckas behålla han i det här fallet. Som ju funderade på att lägga av för 5 år sedan för att han inte såg någon framtid inom hockeyn. Han platsade ju liksom. Han såg
ja, nu ska vi inte. Jag sa att du ska få prata precis. Så mycket som du vill.
Exakt.
Så att, vi skulle bara prata om det finns några svaga punkter här. Och vad skulle det vara? Tredje backpar? Coburn och Syster kanske inte är världens bästa backpar, men det fungerar ju.
Nej, men jag måste säga att inte ens Girardi har varit en svag punkt.
Nej, han har ju faktiskt inte det. Han har ju varit.
Alltså man begränsar hans roll till att täcka skott och spela boxplay och inte ha så mycket puck, utan fokusera på det defensiva, så är ju han en bra försvarsspelare liksom. Han vet, han kan stå framför kassen, han är extremt rutinerad, han täcker ju vansinnigt med mycket skott. Jag tror att det bara är så här typ 25 målvakter i dagens aktiva målvakter i dagens NHL som har fler räddningar än Dan Girardi under sin karriär. Om man räknar alltså Girardis blockade skott som räddningar, för han har ju nästan 2000 blockade skott i sin NHL-karriär. Så att han har ju en spetskompetens.
Såg det otäckt ut när han täckte med bak med nacken.
Exakt, det såg inte skönt ut alls. Och där måste jag återigen ge beröm till Zetterberg och Detroit, för att de har ju tyvärr varit med om några olyckliga skador de senaste åren. Alltså, jag tänker till exempel på Eddie Leck här om året när han blev otäckt skadad. De är extremt skickliga på att bara avbryta, släppa spelet direkt och sen.
Alltså, det tror alla,
men alltså Zetterberg var väldigt noga, jag tror inte ens han var på isen vid det läget, åker ändå in på isen och ställer sig precis bredvid och liksom visar sina lagkamrater att nu måste vi respektera det här liksom. Ja, det är klart att jag så, men
du behöver inte bli så överdrivet rörd för att motståndarna hjälper en som ser ut som att han har dött.
Hjälper den Tampa Bay-spelaren här.
Ja, nu skiter vi Tampa. Nu har det blivit för mycket.
Ja.
Nu går vi vidare. Och apropå backar som har blivit äldre och fått mycket kritik på slutet, så var det faktiskt så att när Chicago igår, jävlar vilken fin övergång det
där. Ja, det var 5 plus på den alltså. Jag visste vart det skulle komma när du sa sådär. Då.
Ja, ja, när Chicago igår spelade borta mot Ottawa, så var då Brant Seabrook petad för första gången, tror jag, på 13 år. Healthy scratch, helt enkelt.
Ja, det var ingen skada eller något sånt där, utan han var petad.
Det var ju väldigt anmärkningsvärt med tanke på att han, han är ju en av grundbultarna i deras omsusade core. Och liksom untouchable.
Ja, det är precis.
Det är Taves och Kane och Duncan Keith. Där har ju den verkliga kärnan.
Exakt, de har ju ett antal spelare som upptar 50-60% av deras totala lönetagsutrymme.
Men du ser redan nu på Twitter att han, de spelar ikväll också. Han är tillbaka i laguppställningen ikväll, trots att de då vann med 8-2 i Ottawa. Men grejen var väl helt enkelt att coach Q ville skaka om gruppen och skaka om honom, skaka om alltihopa. Och det verkar ju ha fått effekt, för som sagt, nu var ju Ottawa verkligen inte bra igår. Tyvärr. Man trodde efter de här två fina segrarna de hade förra veckan mot San Jose och inte minst Tampa, att det fanns att det fanns möjlighet för en vändning igen av 2015 sort. Men nej.
Ja, det var korthus lite grann i den matchen.
Ja, det gick luften ur igen. Men det kanske var väldigt smart av Q. Nu är det väl så att Brent Seabrook har varit på nedgång i ett par år här. Och ingen time waits for no one, huh?
Nej, precis. Alltså, det är inte så att han är klappkast nu och kanske förtjänar att peta, så han är fortfarande liksom, det är en gedigen spelare, men man ställs ju alltid, det är svårt att liksom inte jämföras med andra spelare i samma lönetagsnivå eller liksom lönetagsträff, att han ligger ändå på nästan 7 miljoner per säsong och ska ha den lönen till 2024. Om man då presterar som en snubbe i andra, tredje backpar, då duger inte det, och framförallt inte på sikt. Så att det är klart att Seabrook kanske inte förtjänade att petas, men det var ändå en markering från Q som kanske var nödvändig. Och tyvärr så signalerar den lite grann att det där är ett riktigt jobbigt kontrakt för Chicago. Och liten försmak till kanske vad det innebär att...
Det vet jag inte om coach Q tänker på.
Nej precis. Han tänker ju bara på nuet liksom, naturligtvis.
Ja, det tror jag inte han var någon faktor i det beslutet. Utan mer det här, det har inte, precis som vi förutsåg, för en gångs skull kan vi säga det, så har ju Chicago haft det lite trögt här under hösten och får av allt att döma liksom vara med in the hunt runt strecket hela säsongen. Och det är de inte riktigt vana vid.
Nej, precis.
Nu kom de över strecket då efter den här matchen.
Ja, precis. Annars låg de faktiskt sist. Ja, precis. Otroligt tajt i Central Division. Innan den här matchen låg de faktiskt sist i Central Division. Men det räcker ju med en seger så man plötsligt på slutspelsplats. Det är otroligt jämnt.
Ja, inte så mycket i Central som i Wildcard där.
Nej, precis.
St. Louis har 55. Nästa lag är då Dallas på 51. Men så är Chicago på 48. Men bakom så har de Calgary på 48. Minnesota på 48. Colorado på 47. Och Anaheim på 47.
Exakt. Och Colorado är därmed det sista laget i Central. Så jag menar, det är väldigt hög nivå i Central, men vissa har ju stuckit iväg i toppen. Men i wildcard-racet så är det ju, från omgång till omgång så är det ju nytt lag där, i princip.
Så vilken drop-off det är sen till Edmonton på 39, Vancouver på 38 och sen ännu mer drop-off till Arizona på 26.
Ja.
Lite tabell.
Check.
Yes. Ja, ja, men nej, men som sagt, Chicago ser man ju på pappret. Dels att den här, vissa delar av den här kåren börjar bli äldre och inte riktigt lika klipp i steget. Ja, Kane har väl, han gjorde 5 poäng igår, det är ganska imponerande.
Ja, och vi var lite oroliga för han utan Panarin, och det är klart han har tappat lite i poängproduktion, men så svarar han upp med en sån här 5-poängsmatch igen som visar att Kane är Kane liksom.
Ja. Men samtidigt, alla på djupet är det inte lika imponerande spelare, även om du är förtjust i en massa yngre.
Ja, det är klart att det finns ju ljusglimtar i Alex DeBrincat som vi Så vurmade för så ordentligt för någon månad sedan i podden här.
Vi.
Ja, jag i alla fall. Ja, jo, jag hade en rejäl utläggning där. Och Nick Schmaltz har ju faktiskt varit positivt. Det var väl kanske lite väntat nu när han skulle befordras från en tredje kedja till att få lira med Kane istället för Panarin. Alltså att han skulle bli Kanes nya lekamrat helt enkelt. Och Gustav Forsling har ju faktiskt varit en trevlig utveckling i år och fått större förtroende och sådär. Och gjort lite poäng också. Men det är klart att sen så i sammanhanget, alltså, ja, alltså jag måste ändå gå upp återigen upp till trappan där Stan Bowman sitter igen. Alltså vi har pratat mycket om hans moves i sommar, så för mig känner jag lite, vissa av dem känns som att det var lite bara för att, alltså, så här, att göra förändring för förändrings skull. För redan när de åkte ut där med 0-4 matchen mot Nashville så sa de ju, nu måste det göras.
Ja, de överreagerade lite där. Det är ju så känslan.
För tittar man på vad de här spelarna har plockat in och presterat, så har det inte varit så där jätteimponerande. Sen sån som Connor Murphy har ju fått väldigt dåligt förtroende från Quenneville. Han var ju huvudpisen mot Hjalmarsson och i sin tur så
stormade... Han är ingen Hjalmarsson direkt.
Nej, precis. Och det fick ju till och med Q att storma ut från mötesrummet när han visste att de skulle göra den traden. Och Murphy har alltså fått så pass lite förtroende. Ligger på så här 17-18 minuter på match.
Och, ja, nu är han petad.
Ja, precis. Så, visst, nu gjorde Kane bra ifrån sig ändå. Ligger över en poäng per match här utan Panarin, som vi hade lite farhågor kring. Men samtidigt så var ju de två en superduo i powerplay. Och nu gjorde de 4 powerplaymål i den här matchen mot 8. Men generellt sett så har de ligger fortfarande, tror jag, bottom 5 i NHL i powerplay. Och det är ju verkligen inte Chicago vana med att ha. Men den vapen de brukar kunna ställa upp med Keith och Kane och Panarin som det var då, och Taves och så vidare, liksom. Men där har ju Panarin saknats, medan en sån som Brandon Saad som tjänar exakt samma, har exakt samma lön, så de tjänar ju inget på det rent löntagstekniskt. Han har ju liksom, visst, han kanske är lite ersättare till Marian Hossa också och är kanske lite mer versatile än vad Panarin är, men samtidigt ligger ju på, ja, han har ju 15 färre poäng än vad Panarin har i Columbus nu. Och är ju inte alls samma offensiva kraft. Bidrog inte med en enda poäng i den där 8-2-segen till exempel. Så att jag tycker att de har tunnats ut. Och det var väl väntat, men jag tycker nödvändigtvis inte att Bowmans moves har hjälpt dem så mycket åt rätt riktning.
Nej, men det har vi varit inne på hela tiden.
Ja.
Så det är åtminstone en sak som vi fick något sån här rätt om.
Ja, precis. Sen
vill jag tror att det blir så. De kommer att få kämpa för att ta sig till slutspel i år. Och de är... Ja, det känns som det blir svårt när de kommer dit.
Precis, och faktum är att det kan, alltså nu har de klarat sig relativt bra här utan Corey Crawford, men han är också, det är ett väldigt stort avbräck för dem att han är skadad och har varit så ett tag.
Verkligen. Det är såklart Forsberg och den här Glass är okej, men de är inte riktigt på Corey Crawford-nivå.
Nej. Jag vet inte om du såg i Elliot Freemans 31 Thoughts, som det heter numera, så skrev han ju lite grann om Jeff Glass där, att han blev så besviken när de kallade upp J.F. Berube istället för honom från Rockford när Crawford blev skadad. Så då ringde han upp någon gammal målvaktstränare, tror jag, eller om det var en gammal, jag kommer inte ihåg vem det var, men och skrev ett mål, för han är ju 32 bast, fortfarande inte fått chansen i NHL. Han tyckte att han hade varit bättre än Berube i AHL, så nu måste väl han ändå få chansen. Så han hade något så här, skrev upp någon stor mindmap med sin 30-dagars plan, att så här ska jag, Jeff Glass, nå NHL som 32-åring inom en månad.
Ja.
Och så bara 27 dagar senare sånt där, så då var han uppkallad och har gjort helt okej från sig ändå.
Ja, bra. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Oh. Ja, men hörde du?
Jag tror jag kan hitta en övergång här.
Ja, varsågod.
32 år, det är ingen ålder, säger Jaromir Jagr.
Ja, jaha. Ja, det var okej om du vill kasta det fram och tillbaka. Så visst.
Det var för stort glapp.
Ja, med tanke på att vi ska prata om andra centrallag så hade det varit
enklare, ja, det är sant,
att
säga. Ja, det där får bli en cliffhanger då. Vi tar ett annat centrallag. Det är sant. Jag är orutinerad. Jag ska inte försöka. Jag har aldrig lyckats med en övergång, tror jag.
Nej, men nej, det har du nog inte.
Jag släpper det till dig nu.
Du är ingen Lasse Granqvist.
Jag är inte det, tyvärr. Tyvärr alltså.
Nej, men vi var ju lite inne på dem redan förra veckan, men det är värt att titta på igen då, är ju Colorado. Ett centrallag som överraskar desto mer positivt. Nu överraskar inte Chicago så negativt. Vi har ju trott att det ska gå så här. Men det går mycket bättre för Colorado än vad vi och de flesta trodde efter fjolårets eländiga säsong. Så är de ju faktiskt med. De har ju varit upp på slutspelsplatsen för första gången på flera år. Ja. Och är ju verkligen med i racet efter halva säsongen.
Ja, det får man ändå säga. Betecknas som
man
en stor.
Man spelar exakt 41 matcher nu. Och det är ju halvtiden det. Ja. Och har 47 poäng. En poäng från slutspel. Det är ju anmärkningsvärt ändå.
Ja, det är det verkligen. Alltså, en poäng från sin facit förra säsongen. Då tog de 48 poäng totalt.
Ja.
Så det är en enorm, remarkabel skillnad.
Ja.
Och lite oväntat på det viset att så som jag har skällt ut Sakic att han inte liksom agerat så mycket. Det är ungefär samma lag. Eller det finns några skillnader som är betydande. Framförallt har det kommit tillbaka spelare från skadan som Eric Johnson missade nästan hela förra säsongen. Valama har ju kommit tillbaka. Så, ja. Sen är det ju framförallt så att några spelare har klivit fram. Och det går inte att undgå McKinnon.
Nej, vi ska prata om honom. Men ja. en annan detalj som inte går att bortse från är att det har försvunnit en också.
Ja, precis, exakt.
Och alltså, man kan, det känns lite konstigt med tanke på vilka kvaliteter han besitter, men det är ju faktiskt en Matt Duchene traders till Ottawa som det börjar bli riktigt bra.
Ja, alltså,
och det är så, det går inte att helt tänka bort det. Det måste vara så att han har varit en distraktion. Eller så är det en person som helt enkelt inte passar in där. Och har stört gruppen mer än han har hjälpt den med sina kvaliteter.
Ja, men jag tror inte... Ja, precis. Jag tror nödvändigtvis inte att han... Jag tror snarare just det där med distraktionsfrågan, alltså argumentet. Alltså, för jag har svårt att se att Duchene ska vara en alltså ett otyg i omklädningsrummet liksom.
Men faktum att det har framgått att han inte vill vara där.
Ja.
Kan ju störa gruppdynamiken. Och jag vet att i moderna statsmänniskor så de fnyser åt sånt. Men det är fortfarande ett faktum att det finns gruppdynamik på alla arbetsplatser. Så kan en persons attityd eller liksom stämningen den sprider påverka gruppen enormt.
Ja, och jag tror inte nödvändigtvis att Duchene så uttryckligen liksom signalerat det dag efter dag i omklädningsrummet, men däremot hela känslan kring Colorado att de ska bryta upp sin kärna oavsett vem det var som skulle försvinna. Nu blev det ju mer och mer tydligt att det var Duchene har liksom stört hela dynamiken. Så det kanske inte just personen Duchene, utan det faktum att det har spridit sig en känsla av att det här Colorado-bygget inte kommer funka och att någon måste bort har liksom gjort att motivationen sinat liksom. För att...
Men det har ju inte, ja, nu på slutet, de här två matcherna jag nämnde har det ju gått fint bra i Ottawa då, men fram till dess så var det ju inte särskilt bra där heller.
Nej, precis, exakt, med Duchene sen han kom in. Ja, det är klart, så det är ju lätt att dra den kopplingen och det och med tanke. Ja, det är svårt. Jag har så svårt att gnälla på Duchene på det viset, men
du tror att du har sett honom, du tror att det är en trevlig kille.
Ja, jag får med att det är en hyvens pojk.
Ja, men det vet man ingenting
det
om.
Det vet man inget om. Nej.
Nej, men låt oss istället titta på dem som har blivit bra. Jag satt faktiskt förra veckan och pratade länge med Carl Söderberg på telefon om det här. Och han påpekade, dels har det har brunnit av revansch lust både i honom individuellt och i hela laget efter fjolårssäsongen.
Just det.
Och som han påpekar, det är inte bara att de vinner mycket nu, utan de förtjänar att vinna. De spelar riktigt bra hockey, menar han.
Ja.
Och det, så är det ju.
Ja, det tycker jag faktiskt. Det var ju när de smällde dit Minnesota ordentligt här nu. Foppa var på plats och Hejduks tröja hissades. En riktig match. 7-2 seger, riktigt statement där. Men Eric Staal erkände ju efteråt i Minnesota där att det här är ju ett i Colorado, det här är ju, ja, det var länge sedan de var så här jobbiga att möta. bra system de följer till punkt och pricka, och de har många unga rappa spelare, så det här är ett bra lag liksom. Det är inget att snacka om. Det är ingen fluk på det viset, ville han hävda, att de är med i racet.
Nej. Nej, och det tår ju också påpekas att coachen Jared Bednar kom in på väldigt underliga premisser förra året.
Ja.
Han fick ju ingen tid på sig alls att förbereda sig. Och jag minns att du hade väldigt höga tankar om honom från vad han hade gjort tidigare. Och det visar sig ju kanske nu då att när han väl fick tid på sig och verkligen förbereda en säsong, så har det gått mycket bättre.
Ja, ja exakt. Där finns det nog en oerhörd poäng att komma med också, känner jag. Och när du nämnde Söderberg så måste man säga att han har fått ordentlig upprättelse i år mot hur hans status såg ut vid den här tiden förra året.
Ja.
Han hade ju en hemsk säsong, och ett av de värsta kontrakten i NHL har det ju beskrivits som. Och så kändes det verkligen inför den här säsongen. Han dessutom i premiären blev petad. Då var han ju helt i scratch.
Ja.
Men sen dess har han faktiskt kommit. Han är uppe i typ 20-talet poäng nu.
Ja, men han säger ju också det, att det är, han inser att det inte var tillräckligt bra förra säsongen, och att han har varit synnerligen angelägen om att spela mycket bättre i år.
Ja, ja. Nej, det märks, för att nu är han lite grann den här, jag menar, han har ju egenskaper som krävs, tycker man. Han är storväxt, han är bra tvåvägsspelare, han har ett ruggigt skott, och han är på SHL-nivå i alla fall, så var han en otrolig playmaker. Så att det känns som att han borde vara rätt så komplett. Och i Boston-miljö som tredje center kunde han producera 50 plus poäng liksom, så, bara för några år sedan. Så att, det finns ju hockey i den killen.
Ja, och detsamma gäller ju den andra svensken, eller den svensken som har varit där längst, skulle jag säga, Gabriel Anderskog, kaptenen. Han har också en väldigt återuppstått.
Ja,
han har
faktiskt
inte varit försvunnen förut, men han gör nog sin bästa säsong på flera år. Det är ju helt klart så.
Det går inte att diskutera. Han är väl nästan redan i kapp sitt poängfacit från i fjol. Liksom hela laget alltså här, i tabellen. Ja. Så att, en extrem skillnad.
5 poäng mot Tampa är de sista.
Jo, exakt. Som vi sa det förra veckan, så gjorde han en supermatch då. Och visade otroligt sitt vad han gick i bräschen då. Alltså, det är den där Pondus Landeskog som visar upp sig då, som har verkligen gått i främsta ledet nu, vill jag påstå. Men sen är det ju det här med McKinnon.
Ja.
Och jag vill göra en liten koppling där till Duchene också. För att, alltså, jag kommer ihåg när Ryan O'Reilly blev tradad, så var det ju lite så liksom att Duchene tjänar 6 miljoner dollar. Och han är typ lagets bästa spelare. Ingen ska tjäna mer än honom. Och det var lite därför Ryan O'Reilly blev tradad, för han hade högre lönekrav än så. Och lite den känslan kanske har hängt kvar här i omklädningsrummet, att Duchene ändå är den ledande spelare. Det har uttryckt så i styrelserummet liksom. Så när han nu försvann Duchene, då var det ju helt uppenbart att Nathan McKinnon är nummer ett i laget. Det är han som är den stora offensiva stjärnan. Och som han har exploderat sedan dess alltså. Vi visste ju att Nathan McKinnon var bra. Bara så sent som i hockey-VM här, där vi mest kommer ihåg William Nylander och Henke Lundqvist och så vidare, så gjorde ju McKinnon en superturnering. Var ju klart bäst i det kanadensiska laget. Och det var ju han och Panarin som var överlägset i topp av poängligan där. McKinnon är ju en explosiv, extremt underhållande spelare. Och nu har han verkligen fått det genom brottet att han på daglig, liksom nattlig basis, eller vad man ska kalla det, match efter match, verkligen är en toppspelare. För att han, alltså nu han ligger ju tvåa i poängligan liksom i hela NHL.
Ja, på del andra plats. Han har kommit ikapp Stamkos och Wheeler och Giro.
Ja, de här 5 raka segrarna om Colorado, så McKinnon bidrar med 12 poäng i dem. Något som jag tycker är viktigt, och som du brukar förnysta lite grann åt, det måste jag få poängtera, det här med primary points. Det är klart att en andra assist kan vara minst lika värdefull som att själva returen,
jag fnyser väl lite,
returen som petas in. Men alltså det är anmärkningsvärt att McKinnon har så mycket primary points. Alltså det är, jag tror 75% av hans assist är första assist. Så han är verkligen direkt involverad i liksom målen som Colorado gör.
Primary Ekeliv ska jag kalla det i fortsättningen.
Ja, det är primary Ekeliv. Ja, hellre det nästan än Oskan.
Nej.
Ja, Oskan kommer jag aldrig bli av med.
Mowgli och Bamse och Bambi. Vad var det mer? Bambi.
Ja.
Ja.
Nej, men, och sen vill det... jag en poäng, eller ta det nu blir det så här så att jag bara öser på mig.
Ja, jag sa ju lagens andra svensk, men det finns ju en tredje svensk också som faktiskt har funnit sig till rätta väldigt fint i Colorado, och det är Patrik Nemeth. Som ju aldrig fick liksom chansen att etablera sig på riktigt i Dallas, men det har han ju gjort här i Colorado nu, och han börjar göra mål. Han hade inte gjort ett mål på hela NHL-karriären när han kom till Colorado, nu har han gjort tre.
Exakt, jag är imponerad över han och backsidan överlag som har spelat upp sig ordentligt från hur jag sett ut. Jag menar, en sån som Nikita Zadorov har klivit in i första back på med Eric Johnson har gjort det bra, och då ska vi komma ihåg att Tyson Barrie har varit skadad här ett par veckor. Och ett roligt backpar som varit tredje backpar, det är ju min favorit Sam Girard som de fick den här Duchesne-traden, som har spelat ihop med Anton Lindholm.
Ja, just det, vi har en fjärde svensk också. Vad fan var jag blir fel här? Fyra svenska på
det. Adderar efterhand i podden. Ja. Har vi fått med allihopa. Han har också gjort det bra i den rollen. Tack. Ja. Så att nej, och de har släppt in väldigt lite.
De njuter av sin bye week nu.
Precis, den kom ju samtidigt lite olägligt där när de var i sån superform. Men ja, de har väl förtjänat visserligen att få njuta lite nu av detta. Ja, jag vet inte om jag ska... Jag vill säga så här om Colorado, alltså, som är lite revansch till Sakic och så vidare, med tanke på att jag har klagat så mycket på det. Jag vet att för något år sedan inom podd om Colorado så klagade jag så mycket på hur otroligt dåligt de har draftat. Att de har varit så dåliga på att fylla på underifrån med billiga egna spelare, som det blir då när de sitter på rookie-kontrakt i början. Om man bortser från Landeskog och McKinnon och så här höga draftval, så har de liksom varit väldigt dåliga i andra, tredje, fjärde, femte rundan liksom. Men nu tycker jag ändå att de börjar liksom ha gjort några smarta, billiga pickups. Alltså en sån som Alexander Kerfoot som nästan ligger på 30 poäng, som de tog gratis här från Harvard University. Bra, Sakic. Och alltså Sam Girard, visserligen trade också, men också som också gör det bra liksom. Alltså, ja, de börjar. Sven Andreghetto som han fick för Andreas Martinsen liksom i den traden, också väldigt bra Sakic. Unga spelare på väg uppåt som ser bra ut. Jag tycker att en sån som Colin Wilson är kanske inte den typen av spelare, men också passat in i den här Colorado med sin intensiva spelstil. Inte fått utdelning poängmässigt, men nu börjar Sakic forma ett lag som ändå är rappt och modernt liksom.
Ja, man kan säga att de har bytt position lite i år med, det är inte riktigt jämförbart, men med Edmonton. Om vi ska prata om ett lag där general manager har lyckats betydligt sämre utifrån en position som man tänkte ju fan, nu har det lossnat liksom, när de gick till slutspel i fjol och åkte ut. Du kommer ihåg vad jag såg historiska jämförelser med Sidney Crosbys start där, när han första året med Pittsburgh missade slutspel, andra året så åkte de ut, de gick till slutspel men åkte ut, och sen gick de till final. Jag hade ju tänkt att det skulle bli samma med Connor McDavids resa i Edmonton, men de har tagit ett kraftigt steg tillbaka dem och har det jävligt tungt.
Precis, det får man verkligen säga. Så det jag menar, sen juluppehållet så är de alltså en seger tror jag och 11-30 i målskillnad. Liksom nu när de hade på något sätt ett litet häng och hopp kvar då, men nu har de slarvat bort det helt, för nu är det här glappet som de var inne på tidigare.
Ja, det är 9 poäng upp till strecket, och det är 10 januari ska det inte vara det.
Nej, precis. Och det är ju som du var inne på först, som du nämnde först, det går ju inte att undgå att säga att Peter Chiarelli har inte gjort något fantastiskt jobb med att snickra ihop det här laget runt Conor McDavid.
Nej, men det är ändå liksom, de har Conor McDavid, det är lite oacceptabelt att det ska se ut så här när man har en generational superstar.
Ja.
Men det är ju många faktorer som spelar in i det. Cam Talbot har haft en mycket tråkigare säsong än han hade i fjol, till exempel.
Ja, från att ha stått så enormt, alltså kunnat klara av att stå 73 matcher och hålla en jämn nivå i fjol, till det här i år när de har väldigt tungt på målvaktssidan. Och försvarsspelet är ju inte bra. Penalty kill och så vidare är inte alls bra. Och sen, som man inte heller får glömma bort, det är ju faktiskt att det har ju, alltså de här som verkligen faller på Peter Chiarelli, det är ju ytterforward som har varit liksom de har ju, han har ju trott att han har kunnat plocka från ytterforwards, eftersom att de ändå har så stark på centersidan med Dreisaitl, McDavid och Nugent Hopkins, att han liksom, ja men vi kan ta bort en Eberle och ta in en Reinstrom istället och vi skiter i Taylor Hall. Nu är de alltså det lag som gör minst mål med sina ytterforwards i hela NHL.
Jaha, det har du ju kollat upp.
Ja. Medan, jag menar, centersidan är, där är de topp 5, topp 6 tror jag, med McDavid. Och man räknar, nu får ju Dreisaitl ofta kompensera lite, gå ut på kanten och spela med McDavid för att de ska få någon slagstyrka framåt. Men centrarna producerar väldigt bra och då vet vi vilka det är. Ytterforwards, inte så bra. Med tanke på att Milan Lucic och Patrick Maroon och de här killarna som ska göra jobbet får ändå spela med extremt bra centra, men lyckas ändå bara producera, vad är det, 9 mål på Lucic och 9 mål på Maroon och så vidare.
Ja, det hör till bilden också då, tror jag, som Oskar Klevbom var inne här för någon månad sedan när vi pratade om det, att de motståndarna har väldigt mycket bättre koll på Oilers nu. Förra året var första gången de var värda att ta på allvar liksom, på riktigt. Och nu har de blivit scoutade på ett annat sätt och ingen blir överraskad av Edmonton längre.
Nej, precis. Så man tar ju dem stenhårt på allvar när man vet att de har McDavid trots allt. För att har han, släpper man honom fri, så då kan det bli toktorsk liksom.
Men det finns ju några klubbar som det verkar vara så, för att vad som än händer så får de inte till det liksom. Och de är en, Arizona en annan och Buffalo en tredje. Jag såg förresten just på Twitter att det är bråk på Buffalos träning idag, att Justin Falk har skrikit åt Evander Kane att han är egoist och knuffar till honom.
Ja, det är ju sensationella uppgifter då. Det är inte första gången Evander Kane har hamnat i den typen av
nej.
Av bråk, stökigheter. Det var ju Dustin Byfuglien klippte ju sönder hans byxor och kastade in i duschen en gång i Winnipeg också innan han blev traden.
Då ska vi se här. The profanity-laced rant offered by Justin Falk may be a sign not just that players have hit their frustration limit but are now emotionally invested in figuring out what's going wrong. Ja, så kan man ju se
det. Det kan man konstatera. Ja.
Men det låter ju som att Evander Kanes dagar i Buffalo är räknade.
Ja, han har gjort en stark säsong, så han har i alla fall höjt sitt marknadsvärde att kunna hamna i en contender, kan jag, förmodligen. Men
det är ingen som vill ha någon som rör till det i gruppen heller.
Nej, precis. Exakt. Och han har ju haft sina klavertramp utanför isen också.
Vänta här, det är en hel artikel i Buffalo News om det här. Emotions spill over at Sabres practice. Och Phil Housley är nöjd. Han tycker det är good to see some emotion.
Ja, det är tveksamt, tror jag egentligen. Ja. Ja.
De är, Kane och Falk var vid kassen, började knuffas och sen plötsligt and then Falk went off on a rant. He shoved Kane and was directed away by other players, all the time shouting phrases that echoed through Quebec Center, including calling Kane selfish, combined with some off-color nouns several times.
Oj, det låter som ett regelrätt utbrott det här alltså. En så kallad meltdown nästan.
Ja.
Tappade totalt på Kane. Ja, då lär ju han ryka här inom kort. Men som sagt, då ska någon klubb vilja ha in den typen i sitt omklädningsrum.
Vi får se.
Pittsburgh.
Pittsburgh behöver reinforcements, ser det ut. Ja, vi var inne på det redan förra veckan.
Men en annat spår med Edmonton som man skulle kunna ta upp. Jag har två spår.
Ja, säkert. Du har säkert 8 spår. Ja, men jag tänker inte ge dig det.
Nej, precis. Men två relativt intressanta spår som inte har med avancerad statistik att göra.
Ja, men du har inte påstått att du brukar prata om det. Du bara brukar prata.
Ja, jag gör faktiskt det. Men det ena är väl... det var ganska stora ämnen kom jag på. För det ena... Vi kanske ska välja ett av dem.
Ja,
annars blir det så långt. Det ena är det här som Conor McDavids utbrott mot offside-regeln. Det är ett spår. Det andra är att Peter Chiarelli, som ju borde själv sitta osäkert, han i sin tur hävdar att Todd McClellan sitter säkert.
Ja, det är väl intressant. För det är många som tycker att det verkar som att McClellan inte når fram i det här klubben längre. Men han har fått 100% stöd.
Ja, precis.
Han kommer att bli kvar.
Exakt, och på ett sätt är det skönt att de har insett att de inte kan sparka tränare år efter år och att det ska bli en förbättring. De har en rätt så bra tränare på bänken där. Som jag tyckte.
Men det är väl anmärkningsvärt, som jag tror du påpekade igår, att ännu har ingen tränare fått sparken.
Nej, precis. Det är första gången sedan 60-talet, i alla fall sedan det bara var 6 lag i NHL som man har nått halvtidspunkten och ingen tränare fått sparken.
Ja, det är ju jävligt anmärkningsvärt.
Ja. Ja, vad säger det egentligen?
Ja, jag vet inte. Kanske att det, de försöker vara lite, försöker vara lite mer liksom, ja, tålmodiga är ordet jag letar efter. Ja. Men det hör väl också till saken att väldigt många bottenlag just nu har nya tränare. Och att man inte vill sparka dem, som Arizona och Buffalo och Vancouver har nya coacher.
Ja, precis. Det blir lite att underkänna sig själv som general manager om man sparkar en tränare man tog in för inför säsongen liksom.
Ja.
Men samtidigt så tycker jag att det visar lite grann att tålamod kan ge effekt i längden. Alltså bara kolla, vi pratade just om Jerry Bednar. Han hade ju kunnat bli sparkad efter att ha producerat den sämsta säsongen någonsin under löntagseran. Mm. Men nu ser det bra ut när han har fått komma in i det. Jag menar, John Hines hängde lite löst efter Devils usla slut på förra säsongen. De var ju sämst i NHL sista 2 månaderna. Men fick sitta kvar. Nu är de ju ett sensationslag. Det var ju faktiskt lite gnabb om John Cooper skulle få stanna i Tampa i och med att de missade slutspel med det lag de hade på pappret. Det ser bra ut. Han gör ett bra jobb nu, får man säga.
Gnabb och gnabb, det var ni fans som höll på med.
Jag försvarar alltid Cooper, men det fanns ju fellow Tampa fans som vill ha bort Cooper. Men sen så en sån som vi, och framförallt jag, det blir ofta så, det är jag som är ondskan här, som kritiserade Winnipeg inför säsongen med att man förlängde med Paul Maurice. Vad signalerar det egentligen?
Mm, det var också bra.
Det var också bra, visade sig i slutändan. Och, alltså, det finns ju fortfarande, alltså, Tobias Pettersson med flera har ju fortfarande sitt agg och sina punkter mot Alain Vigneault som han inte gillar. Men trots att Rangers inte sparkar honom så har det faktiskt vänt nu ganska ordentligt.
Så länge han tar dem till slutspel så är han kvar.
Så är han kvar, så att man trodde att det skulle barka rent åt skogen så som det såg ut i början. De hade kunnat få panik och sparka tränaren. Men de har lyckats lyfta ändå.
Ja, men som det ser ut nu då, så är det ingen som riktigt sitter illa till. För att som sagt, de lag som var riktigt dåliga, Arizona, Vancouver, Buffalo och även Montreal. Det är ju nya coacher liksom. Ja, Claude Julien kom in förra säsongen. Men det går inte att sparka honom efter ett. Inte ens en full säsong. Och det skulle vara Guy Boucher då i Ottawa, men han har ju också fått ett sånt statement att han blir kvar.
Precis, och han har, exakt. Och han,
kanske han i Detroit skulle, om de faller ihop mer, kanske ligger i sitt till.
Precis. Ja, han Blashill, Jeff Blashill. Ja, nej, han tycker jag har fått väldigt mycket förtroende. Han har ju ändå fått sitta på den här posten i 3 år nu, eller väl 3:e, 4:e säsongen nu. Och jag tycker inte, jag är inte så imponerad av honom.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Det känns ju nästan som att
fast det var lite intressant med Detroit. Jag tycker till och från så är det de här unga killarna har varit jävligt vassa när de matcher, inte minst han AA på slutet.
Ja, som vi inte kan riktigt uttala i den här podden, men Anthony Seo skulle jag säga.
Ja.
Double A som vi brukar säga.
Double A säger de. Mm.
De har ju svårt att uttala namnet också, om man säger så. Ja. Det kanske han har själv också. Nej, men ja, och jag menar, Dylan Larkin, han har ju redan passerat sin poängfacit från i fjol.
Ja.
Snacka om att han lämnat sin sophomore slump därhen.
Men de har lite långt upp dem också. 6 poäng till, va?
Nej, de är lite för tunna.
Måste få till en väldigt lång, fin svit.
Jag tycker de ser intressant ut på forwardsidan, men de skulle behöva ha samma utveckling på backsidan. Alltså att det kommer upp lite namn, intressanta namn där också, så att de kan få till en generationsväxling.
Ja.
Ja. Men ska vi apropå generationsväxling nu, nej, jag tar ingen övergång nu, jag bara säger
det. Jo, men det var ju på väg att bli jättebra.
Det var det, ja.
Ja, din älskade, nej, du har ju kritiserat honom.
Ja, men jag gillar ju honom egentligen, men det är klart att jag har svårt att tvätta bort den där gamla sågningen av Jaromir Jagr.
Ja, men nu verkar det som att han kanske har nått vägs ände då till slut. Det verkar som att han är på väg bort från Calgary och att NHL-karriären därmed kan vara över. Det har inte riktigt funkat.
Nej, tyvärr så måste man för första gången, känner jag, konstatera det, att det är inte samma grej att titta på Jaromir Jagr den här säsongen som det har varit. Han har ju liksom övervunnit sin ålder, om man kan uttrycka sig på det viset, de senaste åren, och visat att alltså han, man har ju inte kunnat se, alltså visst, man har ju sett att han är 44 år, men han har ju spelat, det har inte hämmat honom liksom. Men nu känns det som att nu har det gått för långt, så att hans skills kan inte kompensera för hans krämpor nästan på isen, för det ser ju nästan plågsamt ut när han åker runt. Det enda, han har ju bara gjort ett mål i Calgary, och det gick så otroligt långsamt. Det var väl en 2-1, och det gick så otroligt långsamt för han i den omställningen. Han lyckades göra mål i alla fall på grund av att han är skicklig, men nej, nu
han har ju plågats av skador också, och det blir ju alltid svårare att komma över ju äldre man blir.
Precis, han skulle väl egentligen behöva opereras nu, men gör han det så innebär väl att den här säsongen är över, och då måste han vänta ytterligare en säsong innan han kan.
Ja, men vad fan. Det är bara natur. Att, ja, men Pittsburgh ska ta in honom för att sluta cirkeln, men det kan de inte göra.
Nej, precis. Jag försöker tänka den tanken. De skulle behöva secondary scoring, och det skulle vara vackert på, som säger, sluta cirkeln, men han är ju tyvärr ingen tillgång på det viset som han har varit fram till den här vintern.
Nej, inte just nu. Nej.
Så att det kanske är ändå, och det verkar som att han inser det själv också, att han vill inte liksom åka runt och spela en fjärde kedja och klamra sig kvar i NHL, utan han vill ju bidra liksom.
Ja, det är klart.
Så att då är det lika bra att han inte åker med på den här roadtrippen. Han är ju visserligen skadad nu också, men att han liksom, att det signaleras ut lite grann att han, ja, att det kan vara över nu liksom.
Ja. 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 Du och Victor Norén kan väl diskutera det här.
Ja, precis. Jo, exakt. Nej, jag funderar på om då, alltså slutlåten i podden, det får ju antingen bli Jaromir Jagr, den klassiska Jaromir Jagr-sången där min sågning tas upp och du hugger emot ordentligt.
Ja, spela den.
Antingen spela den. Samtidigt, Victor Noréns favorit Jagr-låt av One Two Punch, det är ju Paso de Jagr. Och det är när jag refererar till hans mål i Florida en gång i tiden med spansk kommentator.
Spela båda då.
Ja, spela båda. Vi bjuder båda två. Nu börjar klockan nästan närma sig en timme. Och vi hade ett segment till. Men jag funderar på om vi ska skita i det alltså.
Ja, för du måste väga och jobba, eller hur?
Ja, jag tror det faktiskt.
Snart kommer Jarko in och öppna dörren igen.
Ja, det var ju så. Så pass var det förra veckan att vi blev avbrutna.
Ja.
I slutet av podden. Men vi har hållit på.
Ja, jag ska morning. Jag ska invänta den här All-Star-historien. Och sen är det så konstigt så det är bara två matcher ikväll. Toronto, Ottawa, Chicago, Minnesota.
Just det.
Och sen har vi en torsdag med bara tre matcher. Då brukar det vara 12 matcher.
Exakt, torsdagar brukar ju nästan vara svettigast ihop med lördagar liksom.
Ja.
Men, ja, det är ju bye weeks veckan helt enkelt. Men
yes.
Är det så helt enkelt att, för det var en hel del kritik mot bye week förra året då när lagen kom tillbaka från bye week så torskade de ju i regel.
Mm.
För att de mötte ett lag som inte hade haft bye week. Men jag antar att de har lagt de här två olika bye week segmenten nu. För jag vet att Tampa ska ha nästa vecka. Och så antar jag att de här lagen som kommer tillbaka nu från bye week möter varandra. Så att
ja, det ser
få, så att man inte ska få någon sportslig fördel. Liksom.
Nej, så att, verkar det.
Så att båda lagen har Karibien-veckor.
Ja, de börjar på lördag igen, många av de här lagen. Rangers möter Islanders, de har båda varit ute. Pittsburgh Detroit har också varit ute på... Och så vidare.
Exakt, så det är lite bakfulla ben höll jag på att säga hos båda lång. Då är det i alla fall rättvist, låt mig.
Bakfulla ben?
Ja, ja, det är rätt coolt. Ja, nej, nu känner jag att vi får tacka oss för den här veckan.
Ja, vi får göra det.
Och så, ja. Så hörs vi nästa helt enkelt. Då är det 180.
Oj, oj, oj.
Ja. Ja, ha det så bra allihopa, så hörs vi.
Adjö.
Adjös.
Nu kommer Nu får du vara beredd här, för nu säger jag Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalister. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Det ska ta dem.
Nej, men... vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Organizar un paso de Jagr.